Du ser på nyheterna hur ett gäng aktivister har trotsat alla sociala regler och även lagar för att genomföra en aktion. De kanske har klistrat fast sig på vägen eller kastat soppa på tavlor eller visat brösten för den goda, viktiga sakens skull. Hur får det här dig att känna? Blir du förbannad? Blir du inspirerad? Eller blir du förbannad men också inspirerad? Du lyssnar på Dumma människor med Lina och Björn. Björn Hedensjö, psykolog och författare, och jag som heter Lina Thomsgård. Idag om radikal aktivism. Är det värt det att förstöra allmänna saker och provocera en jättestor allmänhet för en god sak? Och i sådana fall, fungerar det?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud, och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså alla, hela baletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera, du vet såhär, inte en kökslucka ska bytas ut, inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Är du en radikal aktivist?
Nej, jag har blivit utskrattad genom åren för att jag är så oradikal aktivist.
Ja.
Att jag är en sån som, om det är så här, jag tycker att tjejer också ska få vara med. Här är tips på tjejer som är bra på att vara med. Om ni vill ha, det är min aktivism.
Mm.
Behagsjuk och stryker medhårs. Men, där ska jag säga, viktigt finger upp i skyn. Det funkar också.
Ja.
I paletten av aktivismer så tror jag att den är bra.
Mm.
Hur har du varit radikal aktivist någon gång, Björn?
Det är inte heller mitt uttryck.
Nej.
Faktiskt. Det är det inte. Alltså, jag tror att jag skulle nog kanske kunna bli det. Alltså om så här, Sveriges riksdag har beslutat att man ska koka fötterna på alla barn.
Mm.
För att ta det gamla exemplet.
Verkligen. Välkommen tillbaka exemplet.
Ja. Så att från och med den 1 juli 2025 så kommer alla småbarns fötter att kokas. Då skulle jag väl kanske bli det.
Men får jag säga en sak?
Ja.
Vi är ju typ där nu. Det är ju våra barns fötter som står på spel.
Ja.
När det kommer till klimatet. Alltså det, eller för jag menar, det är så här, vi är i detta nu.
Ja.
I en kris där beslut som måste fattas inte fattas.
Mm.
Där fel beslut ligger på borden. Och där, du vet, du tycker egentligen både du och jag, det som står på spel är allt.
Exakt, men grejen är att man upplever inte det.
Nej, precis.
Nej. Så att, och tillbaka då till vårt avsnitt om dåliga riskbedömningar, heter
yes.
det, där vi pratar om att det är så himla svårt för oss att, alltså vårt gamla evolutionära hotsystem är inte riggat för den typen av hot, sånt där som är farligt på 10 års sikt eller 15 års eller 50 års sikt, utan vi är väldigt, det naturliga är att man har fokus bara framför näsan lite grann sådär. Och då kanske man inte kan få den där radikala energin lika lätt.
Nej.
Men det är klart att jag har ju läst 3 romaner faktiskt på senaste året kanske, som var väldigt lika varann. Det var så här klimatdystopiska romaner. En hette Ministry for the Future, en hette The Deluge och en hette, kommer jag faktiskt inte ihåg vad den heter nu, en tredje bok i alla fall. Och i alla de böckerna så var det precis det som, alltså att det hände något väldigt läskigt.
Så han förflyttade här från om 10 år till idag.
Ja, exakt.
Och då vaknar vi till liv.
I Ministry for the Future till exempel så var det någon sån här liksom värmebölja i Indien som dödade 5 miljoner människor kanske. Och då hände det saker. Verkligen radikal aktivism av olika slag. I den boken tror jag att det var en mordkommando som började ha ihjäl alla som jobbar i fossilindustrin och som började så här spränga civila passagerarflygplan och sånt där.
Ja, det var väldigt radikalt.
För att så här, åstadkomma förändring nu och inte om 10 år. Utan så här, vi brukar prata om det här med snabba, förutsägbara och bestraffande konsekvenser.
Ja, precis. Får jag dra den liknelsen? För jag är inte säker på att vi har haft den
visst,
podden.
Sure.
Det vill säga, att vi har ett beteende hos en medmänniska som vi behöver förändra. Beteendet i det här fallet är, Björn, att du kör bil för fort.
Mm.
Och det behöver vi förändra. Och då skulle jag kunna vända mig till forskningen och göra ett litet hopkok av olika lärdomar och försöka förändra ditt beteende på följande sätt. Bredvid din växelspak i bilen installerar jag en liten skrivare. Den skrivaren, sekunden du kör en endaste kilometer för snabbt, så printar den ut en bot.
Mm.
Och det, vetskapen om att skrivaren är där, att den kommer att skriva ut en bot, gör att du inte kommer köra för fort.
Exakt.
Det vill säga, det är förutsägbart, det är liksom kännbart bestraffande och det händer direkt.
Mm.
Och då det funkar. Om man nu ska hålla på att straffa varandra istället för positiv förstärkning, så är det där ett kraftfullt sätt, visst?
Ja, precis. Och så bara för tydlighet skull så är positiv förstärkning brukar vara ett bättre sätt att ändra beteende av lite olika skäl. Sådär. Men ibland kan det vara väldigt effektivt med just det snabba förutsägbara bestraffande konsekvenser om man vill få till en snabb beteendeförändring. Problemet blir ju till exempel då att man ofta inte får med sig folk på riktigt, så att säga. De köper inte det här, utan de ändrar beteende bara för att...
Vad den skrivaren är på. Eller liksom.
Exakt så. Och jag tänker mig att det är det, alltså, många av dem som jobbar så aktivistiskt, om vi tar med rädda våtmarkerna, etc. Alltså de har ju den här upplevelsen.
De har bara före oss i uppvaknandet, ish.
Ja, alltså så här, it's happening now, liksom. Det är en sån grej som Greta Thunberg brukar säga. Att så här, vi slåss inte mot någon abstraktion, utan det behöver hända grejer nu. Och det här vanliga politiska systemet, alltså det verkar inte hända någonting. Nej. Så att vi måste bryta reglerna. De har den upplevelsen så. Och det kan man ju, man kan förstå det. Alltså gör man den analysen, då blir det ju helt logiskt på något sätt
exakt.
Agera på det viset. Men med det sagt så har jag inte ägnat mig åt någon radikal aktivism i mitt liv faktiskt.
Jag kom på att jag har, visst det, jag har minsann demonstrerat på Mynttorget. Suttit ner med 4 klasskamrater. Det var lite så skolhälsa-stämning.
Ja.
Mer, det var någon gång jag gick på högstadiet.
Mer hälsa lite, i skolan.
Ja, men liksom så här, skolmat och rör inte vår syokonsulent, så var det. Men vi satt rakt ut på gatan. Störde kanske lite när vi tjoade. Hade plakat. Ja. Så att jag är inte helt oradikal.
Nej.
Jag känner väldigt starkt för den här aktionen för att jag vill få någonting gjort.
Jag känner att, som att jag har en skyldighet, verkligen. Alltså en skyldighet som jag inte kan blunda för.
Får jag göra någonting på riktigt?
För mig känns det självklart att det är bara att satsa allt man kan på det här.
Är du redo att riskera ett kortare fängelsestraff? För det är det som krävs.
Jag hamnade själv i en sån rädda våtmarkerna aktion. Skjutsade min dotter till skolan på Vespa, elvespa nota bene.
Ja, Sannung.
Och så körde jag över en av Stockholms broar. Och den här bron var då, jag märkte att okej, det är något som händer här. Det står stilla, men med en Vespa, det är den fina grejen att man kan bara susa mellan bilköerna. Så det gjorde jag, så att jag kom liksom allra längst fram, och där var en sån mänsklig kedja som satt över vägen.
Hade de klistrat fast sig? Eller?
Nej, de bara satt ner och höll varandra i någon slags kedja. Gud,
det här är som en film.
Ja, och då, vi hade bråttom till skolan, så att jag åkte fram och frågade försynt om det gick att åka förbi, eftersom jag åkte på ett elfordon, jag testade den.
Försökte förhandla.
Och då var de så himla fina. De var så här att, nej, men vi fattar att det här är jobbigt, men tyvärr, det går inte.
Nej.
Så att då stod jag där, och någon del av mig sympatiserade med dem.
Du var lite på det slag också.
Så att jag ville liksom inte sabba. Och sen så, men min främsta observation från den här händelsen är vilken otrolig aggressivitet som väcktes i...
Okej, bilförarna.
Alltså jag har inte känt så mycket våld i luften många gånger i livet.
Oj!
Så att det var någon jättearg man till exempel som gick en 500 meter eller något sånt där från någon bil som stod långt bak den här kön. Absolut rasande. Med någon flaska med olja tror jag han hade. Som han liksom skvätte ut över. Och det var sån smockan i luften stämning och så. Och sen så efter kanske 10 minuter kom polisen och, eller kvart eller så, och släppade bort de här demonstranterna.
Okej, då vill jag genast få din analys av det där, att det där väcker så mycket ilska. För att samma man i samma bil har garanterat någon gång stått på en väg där det bara har blivit liksom motorstopp. Det har varit en olycka. Eller var än han har jättebråttom till, så har han andra gånger blivit försenad. Men jag tror inte att den här reaktionen, eller jag vill höra vad du tycker. Är det här hur en sån där människa brukar reagera? Eller finns det något specifikt ultraprovocerande med just det som hände på den bron?
Ja, kanske att det är så att säga ingen olycka, utan...
Det är muckigt det de gör, eller liksom... Ja.
Visst, och jag skulle säga att det var inte bara han som var arg. Folk var ju supersura. Jag minns att det var någon där på bron som stod och pratade om att det var någon gravid kvinna i någon bil på väg till något sjukhus eller så. Jag vet inte om det var sant eller om det bara var något de sa. Men jag menar, det är ju i så fall förstås en legitim ilska. Och det var liksom...
Men gubben var ju inte gravid, och han blev så arg så att han ville hälla olja på dem. Han hade kanske ett jätteviktigt möte, men det måste ju finnas någonting i det här som handlar om att säga, nu bryter ni mot samhällskontraktet här.
Ja.
Nu liksom... Man får inte göra så här, en jättevariant av det jag upplever när någon har fötterna på sätet. Det där, så där gör, nej, alltså, det funkar inte om ni ska hålla på och göra
precis,
så här.
Det är ju antisocialt på ett sätt. Alltså det är ju här liksom, vi försöker funka tillsammans, vi har regler och normer och så. Och här kommer några och ställer inte upp på det. Så att det väcker ju någonting djupt i oss då. Det gör det ju. Och jag menar, man kan ju själv bli provocerad. Jag vet inte, vad säger du? Det har varit mycket nu. Vi har ju dels Rädda våtmarkerna, vi har Extinction Rebellion som håller på med sån här, den här typen av aktioner. Det finns andra. Vad känner du när det skvätts soppa på
tavlor? Jag har ju såklart förberett inför det här avsnittet att jag visste att jag skulle få den här frågan. Men det är så himla svårt för mig, för att en del av mig tänker så här. Ni är början på det som är vår smala lilla möjlighet att överleva. Det vill säga, det här är de som redan nu har förstått the urgency av vårt problem. Vi andra kommer vakna till liv alldeles för sent. Men ni är liksom de som bara, vakna! Och för det beundrar jag er. Samtidigt som jag bara, men vad är ni för jubelidioter som kastar soppa på liksom våra mest så här, kulturhistoriskt värdefulla, så här, va? Gud, det är så provocerande och ultradumt, och folk blir bara arga. Det här kommer inte leda till någonting. Och båda de känslorna samexisterar i mig och kommer förmodligen att göra det tills någon sammanfattar det hela på ett sätt som landar bra. Och det kan vara du idag.
Ja, vi får se. Precis. Men jag är väldigt mycket som du. Att jag känner mig så, det känns otroligt dubbelt. Det känns som att jag hejar på alla.
Ja, för att om det vore så här. Vi behöver elda upp Mona Lisa och Eiffeltornet. Gud, förlåt Paris att du blev så drabbat. Men kinesiska muren måste rivas. Så här, alla de här jättefina, viktiga sakerna skulle vi behöva vaska för att rädda planeten. Man bara, kör! Jämna med marken!
Ja.
Alltså, det, så här, ja, det är inte... Att så här, jag tycker att medel bör tillåtas för att rädda det här. Samtidigt som det där djupt provocerande med att det känns här, bara störigt.
Just det.
Du vet, som så här, den där klassen som bara häller ut färg över någon annans teckning. Man bara, men förstör inte det.
Just det var den här Vasaloppsincidenten också.
Vad kände du då? Det är ju intressant. För där satt vi ju alla exakt samtidigt och tittade.
Det var så himla intressant. För jag hade en känsla när jag såg det. Och sen så hade jag en känsla när jag läste. Och fick lite kontext. Men känslan när jag såg det var ju så här, heja de duktiga dalavakterna.
De var faktiskt duktiga. Vad snabba de var.
Som sprang och fångade folk då. Så att loppet blev helt ostört, kan man säga.
Noterade du också hur kommentatorerna knappt nämnde det hela?
Jag såg det faktiskt inte live. Jag såg
det, och det var typ såhär, där kommer han, de åker på, och där de läser det. Så nu åker de, alltså, min upplevelse var att det här var något man liksom mörkade lite.
Vilket förmodligen
var instruktionerna från högre ort för att man inte ska
ge uppmärksamhet.
Ge sig mycket uppmärksamhet för att kanske föda. Vad min tanke då?
Ja. Men så en del av mig säger såhär, heja aktivisterna som typ gör något. Heja de duktiga vakterna som...
Heja alla.
Rädda loppet. Men sen så när jag läste idén någonting om hur de hade tänkt aktivisterna, nämligen att de hade inte alls tänkt liksom sabba loppet.
Nej, de skulle inte fälla någon åkare.
De skulle inte fälla någon åkare. Och man fick ju kanske det intrycket då när man bara såg det här klippet utan kontext. Utan de skulle blockera ett spår, om jag förstod det rätt, och liksom släppa förbi vinnaren då. Som skulle få göra någon liten gir runt, och så skulle det bli uppmärksamhet för saken. Sådär, så att det var inte så illa som det kanske såg ut, eller vad man ska säga. Här är det demonstranter som
försöker göra någonting, men som blir bortplockade från banan.
En sån sak som brukar dyka upp på så här kafésamtal om det här är ju så här... Men är det här verkligen bra kommunikation?
Ja, exakt. Funkar det liksom?
Och jag tänker till exempel då på... Det tyckte jag verkligen var faktiskt på alla sätt dåligt. Det var... Jag vet inte om du minns det, men det blev en rätt stor grej av det. Extinction Rebellion i England, som... De körde ju en otrolig aktion, om det var förra sommaren eller sommaren innan. Alltså i typ 2 veckor höll de på, med massa olika grejer. Och en av dem var att blockera tunnelbanetrafik, rusningstrafik i London. Och då hade de klättrat upp på taken på tunnelbanevagnarna. Och det var ju, alltså, apropå så här våld, alltså, de blev ju halvlynchade. Alltså de släpades ner från taken och så blev det sådär bara otroligt obehagligt allting. Men då tänker man så här, och det var en synpunkt som alla hade, inklusive många i Extinction Rebellion. Så här, varför ska vi blockera liksom fossilfritt resande?
Just det.
Alltså det.
Ja, just det. Det blir inte ens budskapsmässigt otydligt.
Otroligt otydligt. Och det hade de sen gjort någon typ av efteranalys. Bara, ja, men det där var en dålig aktion. Så, så att det är ju helt uppenbart dålig kommunikation. Men hur är det annars? Är det liksom, är det här alltid ett dåligt sätt att få med sig opinionen eller inte?
Precis, och då kan vi väl prata lite om vad vi menar när vi, om vi säger bra kommunikation, så menar vi då effektiv kommunikation, det vill säga når ut till många med det man vill nå ut med. Är det vi pratar om, eller är det så här, blir omtyckt? Eller liksom...
Ja, det jag tänkte på var nog, får man med sig folk?
Ja, precis. Fungerar det här? Mm. Om uppdraget är att få folk att veta att detta sker och att joina. Mm. Eller liksom tycka att man gör rätt.
Ja. Ja. Och då verkar ju väldigt många svara nej på den frågan i de här kafésamtalen som jag pratade om nyss. Ja. Vad är din upplevelse?
Ja, när jag till exempel såg Vasaloppet med ett större gäng så var det verkligen så här, en vad fan mycket idioter, och jag började liksom lite försvara dem för att jag tyckte ändå att jag tänkte att värre saker kan man göra för att rädda jordklotet. Men ja, det har du nog rätt i.
Så då passar det så himla bra att vi idag ska gå igenom en studie som tittar precis på detta.
Ja, för det var ju varför det här kändes som ett så roligt avsnitt att göra.
Ja.
Att så här, hur påverkas vi av det? Funkar det?
Ja, precis. Ja. För att jag har funderat en del på det. Jag har snackat med kompisar om det. Ja. Men jag har liksom inte haft något riktigt svar på det.
Det är typiskt sånt där som folk sitter och liksom gissar om.
Ja, exakt. Och sen så kan man säga att det här är så otroligt komplext. Ja. Så att det är väl svårt kanske att hitta något jätteenkelt svar på det. Men det här var en väldigt intressant studie, tyckte jag. Som visade en del, typ lite för mig, överraskande saker.
Åh, gud så roligt. Låt höra.
Ja, Simpson, Willer och Feinberg. Studie publicerad 2022. Det var liksom två studier i en. Och deras utgångspunkt var så här, att olika sociala rörelser, så här klimat eller djurrätt eller arbetarrätt eller vad det nu kan handla om, kvinnofrågor. De är ju, precis som du var inne på, väldigt mångfacetterade. Så att du är självidentifierat oradikal liksom aktivist inom feminismen.
Ja, just det.
Men där finns det också ganska radikala.
Ja, där finns liksom, vi visar oss topless för feminismens skull. Det finns, vi krossar glas för feminismens skull. Alltså, det finns många olika.
Ja, just det. Så att då kan man ju fundera att de här som visar upp sig nakna för feminismens skull, dels av den här frågan, blir de populära? Liksom gör de specifikt skillnad? Ja. Eller kan det vara så att det finns en indirekt påverkan så att de lyfter sådana som jobbar med representation eller mindre liksom kontroversiella uttryck? Fattar du vad jag menar?
Okej, jag fattar att så här, femen-aktivisten som visar sig topless, då femen, visst heter de femen? De blir inte populära, men genom att de höjer taket med sin radikala version så blir de andra som räknar tjejer och killar i styrelser rimligare.
Exakt.
Det är så jag tänker.
Det är ett spår.
För då kan man säga att de som bromsar motorvägen, eller bron där du är, det är störigt, men genom att de är störiga när de gör det så framstår rebellmammorna som sitter i en ring och kanske sjunger, framstår som det aptitligare alternativet.
Just det.
Så att det är... Eller då kontra idé att de skulle bara klumpas ihop så att man tycker att alla är värdelösa.
Precis. Vilken av de två
teorierna
stämmer. Så att det var precis det som den här ganska stora studien med nästan 3000 personer tittade på då.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den.
Mm.
Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, historia slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan. Springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också, så att de går i tid alltid.
Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner, men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, för att man har, man har sekunder som man inte kan avvara, då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på.
Mm.
Då var det bara klickety-klickety in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin.
With other Extinction Rebellion members gluing themselves to trains, commuters couldn't understand why public transport had become the latest target.
They're doing it the wrong way. They're doing it for the right reasons, but they're doing it the wrong way.
Så då hade man det här ganska stora gänget människor då, som fick information om lite olika såna rörelser. Och de började med en djurrättsvariant. Och så testade de lite olika grejer. Dels att de fick information om den här rörelsen och att den hade en väldigt radikal agenda. Alltså att de hade, och jag kan beskriva hur det var i det här fallet. Då var det en organisation som påhittad som kallades Americans Against Animal Cruelty, AAAC, som hade som agenda, då, som mål att försöka förbättra förhållandena i factory farms. Och också uppmuntra amerikaner att äta mindre kött och att köpa sitt kött och sådana produkter från certifierade cruelty-free farms.
Inte så radikalt.
Så att det var en icke-radikal agenda. Alltså först tittade man på agenda, inte metod eller så att säga
agenda,
aktivism.
Agenda är rimlig.
Och sen så i den radikala agenda-betingelsen då, så kallades den här organisationen för No Animals for Food, NAF. Och de hade som på sin agenda att fullständigt få slut på mänsklig konsumtion av djur och konsumtion av alla biprodukter från industriell djurhållning. Då. Så att dels kikade man på agenda. Och sen så tittade man också på taktik då. Och i den här lite mer sansade så hade man fredliga demonstrationer, såna här marscher. Och så hade man teach-ins, alltså olika typer av
studiecirkel, stämning,
sådana saker. Och i den radikala varianten så blockerade man trafik, man hindrade folk från att gå in i butiker där det såldes kött och liknande. Man täckte sådana här transportfordon då med inälvor och blod och sådana saker.
Alltså,
och just det, till och med att man förespråkade våld mot köttproducenter och i vissa fall då. Så att väldigt stor skillnad i
metod
så.
Både mål och metod.
Så att några fick läsa om de här olika agendatyperna och några fick läsa om de olika taktiktyperna. Och sen fick alla som ingick läsa om någon lite mer så här generisk organisation då. People Against Cruelty to Animals, PACA, som hade som mål då att få allmänheten att veta mer om inhuman behandling av djur. Alltså både vad gäller agenda och metod så var de ganska sansade. De hade demonstrationer utanför sådana här bondgårdar, factory farms. Det kanske något annat. Ja, det blir mer så industriell.
Ja,
just det. Och högkvarter för globala köttproducenter och så vidare. Det man ville se då, det var hur de här olika beskrivningarna av de första organisationerna.
Som var primad. Ja. Eller liksom att man säger, det första man läst skulle påverka den på ett sätt så att sen det andra man läste om Paka, utfallet blev på...
Just det. Mm. Så att då kollar man hur de här olika informationsbitarna påverkade hans uppfattning om den här lite mer...
Ja.
Allmänna organisationen inom samma område. Hänger du med?
Jag hänger helt med. Exakt, det gör jag.
Ganska fiffigt.
Ja.
Och har du några tankar eller?
Nej, det här är ju precis varför jag sitter i detta avsnitt. För att jag behöver veta om det är så att radikal läsning först gör att du tycker att mild sansat aktivism, om du blir mer supporter där.
Ja.
Eller mindre. Mm. Det är ju för så här, blir du mer supporter av det, så är ju det egentligen ett tumme upp till våtmarken med flera.
Just det. Och vi håller lite på svaret.
Aha.
Vi kan prata först om studie 2 de gjorde, som var på klimatområdet. Och då fanns det en sån lite sansad grupp, Climate Action Today, låter sansat.
Ja, visst.
Och de hade som på sin agenda att fasa ut fossila bränslen inom de närmaste 15 åren då, i korthet. Och i den radikala varianten så ville de få bort alla fossila bränslen, inklusive för bilar och hem och andra byggnader, inom ett år.
Oj!
Så att det var olika agendorna. Och i den sansade varianten så var det fredliga marscher, också sådana här teach-ins för att lära allmänheten om klimatförändringar och så. Och i den radikala varianten så sabbade man utrustning och fordon hos sådana här fossilbolag, slängde stenar och flaskor på anställdas bilar om man jobbade på sånt här fossilbolag och så. Så samma variant där. Och sen så hade man återigen en mer allmän organisation. Global Warming Warning som var sansade och utbildade allmänheten om den vetenskapliga konsensusen på det här området och så vidare. Och det var en del intressanta fynd här. Några olika. Om vi börjar med liksom, att kika på agenda specifikt, för det är lite olika saker, eller hur? Att liksom ha en radikal agenda eller att hålla på med radikala grejer. Sådär. Och det var faktiskt ganska olika hur radikal agenda och radikal taktik påverkade. Kan du ens gissa?
Nej.
Det man kan säga med radikal agenda var att man gillade inte det.
Nej, man tyckte det var inte sansat, det var inte vettigt.
Man föredrog, om man bara tittade på en sansad agenda och en radikal agenda, så tyckte de flesta mer om det sansade.
Ja, det var inte chockerande.
Nej.
Att det känns som att 15 år är väl rimligare än ett år.
Just
om man nu ska,
det.
Alltså att det liksom...
Men det forskarna kunde se då, det var att den radikala taktiken verkade öka stödet för... den här mer sansade tredje varianten då.
Tredje variant, just det.
Så att om man fick ta del av en radikal taktik, då gillade man en mer sansad organisation än om man inte hade.
Slutbossen i det här är, du kommer att få lära dig om en sansad organisation. Och nu ska vi se vilken information du ska få ta del av innan som kommer att påverka hur du upplever. Och då lärde vi oss att radikal metod, radikala aktioner leder till att det sansade alternativet känns mer attraktivt än det hade varit om jag bara hade läst om sansade alternativet.
Exakt. Precis så.
Vilket betyder att Vasaloppsboysen, om jag sen efter det läser om här kan du vara med och skriva under ditt namn på en våtmarkslista.
Just det.
Så framstår det som lite mer attraktivt. För att,
du kommer inte gilla Vasaloppsboysen specifikt.
Nej.
Men du kommer att, enligt den här studien, tycka bättre om liksom den sociala rörelsen i stort. Den moderata eller sansade delen.
Och då blir en... förutsättning, gissar jag, för detta att det inte är samma gäng.
Ja.
Att det inte är så här, vi hittar på radikala våtmarksgänget gör något jättejobbigt, och sen är det radikala våtmarksgänget som bara, sen kan ni också skriva under på vår lista.
Nej, just det.
Utan det behöver vara ett annat gäng, men inom rörelsen. Och då kan man väl tänka sig att om jag är en radikal våtmarksperson så vill jag ju att fler blir radikala, men jag vill också att fler som inte tycker något är på vårt lag.
Ja, precis. Och sen så, de tar upp att det här är bara en studie, man ska inte dra för stora slutsatser av den, men att det här ligger ändå i linje med annat man har sett i vår så här, moderna politiska historia. Att,
just en normaliseringsgrej, kommer ett jättehögextremt parti och föreslår ett sjuka saker, så framstår plötsligt ni som innan var liksom längst ut på någon kant, ni framstår som ganska sansade jämförelsevis. Mm. Så ni blev plötsligt lite mer tänkbara.
Ah. Visst, och jag tänker att Björn Wiman tog upp, det är en kulturchef i någon krönika då. Att,
just det, han skrev lite försvarstal, va?
Ja, det gjorde han. Att Martin Luther King var relativt impopulär hos den amerikanska allmänheten. Han var ju som spjutspets, men ändå en ganska trubbig spjutspets jämfört med Malcolm X till exempel. Som var en annan sån mer radikal aktivist. Men i många kretsar var ju Martin Luther King också radikal och därmed kanske inte så populär faktiskt. Alltså det var 62-65% av amerikanerna tyckte illa om honom i någon form. Så. Men idag är han en hjälte. Så att han flyttade gränser och så. Så att det kan vi också ha i åtanke. Och jag bara tänker på vår egen historia så där, att här i Sverige med liksom radikala arbetare och sånt där som har verkligen bokstavligen stått på barrikaderna.
Ja, eller rösträtt. Alltså, vinster har ju inte vunnits utan att människor har varit de som har gått längst och kanske i viss mån för långt för samtiden.
Just det. Ja. Och man kan ju tänka sig att de har varit ofta då ganska impopulära helt enkelt. Ja. Men behövt som någon typ av murbräcka. Alltså jag tänker på, det här är ju för ett par veckor sedan hade vi ett avsnitt om det här med så kan man prata med chefer. Vilket ju var rena motsatsen på något vis. Där pratade vi om sån soft power. Nästan att liksom manipulera makten för att få som man vill. Och det var väl någon lyssnare som reagerade lite illa på det. Ska man behöva liksom hålla på och gossa på det här sättet med makten? Nej, det finns många olika, många olika verktyg på paletten. Idag har vi pratat om ett helt annat.
I think we've got to see that a riot is the language of the unheard.
Det här för mig, alltså, eftersom den kampen där jag mest i offentligheten har härjat har ju varit just för feminism och jämställdhet, att där vet jag ju flera gånger att när mer stridslystna har gjort liksom utspel eller tyckt besvärliga saker, så har ju det fått liksom det vi har, säger så här, rättviseförmedlingen som tipsar om kvinnor till olika expertsammanhang och så vidare. Inga konstigheter alls med det, men vissa tyckte att det var provocerande ändå. Tills folk bara, nu kvotering, lagstiftning om det. Jämfört med lagstiftad kvotering så framstår ju vårt oskyldiga tipsande som drömscenario för många. Så att jag har ju själv haft stor nytta av barrikadisar.
Ja, du känner igen precis den här effekten.
Ja, exakt den här effekten. Och att så här, andra som bara, du vet, då, som det är lätt att klistra någon etikett av liksom manshatare på jämfört med dem som bara, och det är inte de här. Men, nej, precis. Alltså det liksom finns en...
Ja, just det. Exakt. Så här, man kanske bara, ja, men de kanske har någon poäng. De verkar så himla passionerade, men de där tokarna går inte att prata med. Nej. Undrar om det finns någon annan rimlig här som
exakt.
Man kan...
Vet du vad det här är? Ja. Det är vinlistan all over again, Björn.
Vadå vinlistan?
När man sitter på en restaurang och folk är ankring det var,
just det.
Så kommer jag presentera vin för dig. Så ett vin som är svin dyrt.
Ja.
Och ett vin som är också dyrt, men inte svin dyrt. Och sen ett billigt.
Ja. Man vill ju alltid det.
Att jag har det svin dyra gör att det andra dyra känns rimligt.
Just det, precis. Det är otroligt hur bra det här funkar.
Och det är precis samma i det här fallet då.
Exakt.
Visst?
Visst är det.
Ja.
Exakt, man ankrar fast åsiktsmässigt.
Ja, en åsiktsmässig ankring. Ja, du, tack Björn för detta.
Tack själv.
Spännande. Och om du skulle bli radikal aktivist inom någon rörelse, vilken skulle det bli då?
Ja, jag har ju redan uttalat mitt starka stöd för vi som tycker att man inte ska koka fötterna på små barn.
Jag har sagt det verkligen ett hakis.
Jo, men faktiskt, när jag bodde i USA och det blev så här snack om aborträtten och den var under hot och sådär, så minns jag att jag deltog i en kampanj där man där vi trollade folk genom att köpa medlemskap i Planned Parenthood, som är någon sån här pro-choice för aborträttsorganisation.
Just det.
Du vet, det är så här senatorer i Indiana och sådär.
Ja, de blev plötsligt medlemmar i en organisation som hjälper kvinnor att genomgå abort ifall det behövs.
Ja, man donerade massa pengar i deras namn på något vis. Det var någon sån här trollaktion.
Bus, kul, viktigt.
Ja, så att jag har väl någon sån liten nerv någonstans.
Ja, det är lite retigt också.
Ja.
Tänker jag. Jag tror att det är en liten del i varför folk också kan bli lite provocerade att vissa i de här, jag känner ju människor som tillhör radikala kretsar i alla möjliga frågor.
Mm.
Det är inte ovanligt att det är personer som också är lite så här generellt.
Tvärt emotiga.
Ja, exakt. Ja. Lite liksom fuck you-fröken.
Mm.
Och så. Ja, men du Björn, det här tycker jag var ett jättespännande avsnitt.
Ja.
Tusen tack för att ni lyssnade. Tusen tack till dig Björn Hedensjö. Tack till Peter Malmqvist som klipper vår podd. Och tack till Acast. Hej då!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.